Det här är P3. Och du lyssnar på Christer.
Hallå allihop. Rubriken för dagens Christer är kort och gott trubbel. Det spelar ingen roll vad det är för krånglig eller besvärlig situation du har hamnat i. Idag vill jag och Morgan höra din trubbelhistoria. Det kan gälla kärlekstrubbel. Oj, jag råkade visst ligga med min kompis kille i helgen och nu är hon helt vansinnig. Kanske var det hundvakt åt en jycke som sprang bort eller blev stulen under tiden som du hade ansvaret. Det kan gälla något dyrt som man har lånat och sen råkat förstöra. Eller att man har gjort något dumt som råkar äta upp en granne eller morsan, en lärare eller i värsta fall polisen. Var du än har hamnat i för trubbel så vill vi höra. Oftast brukar ju ångesten lindras lite i alla fall om man snackar om saken. Och dessutom kan din historia säkert hjälpa någon annan och slippa gå i samma fälla som du. Så har du någon gång hamnat i trubbel, det är bara att lyfta luren och ringa in. Angel Hayes Echelon hos Christer Petri. Ja. Trubbel var det och trubbel ska det bli. Jag heter Christer och vid min sida finns min bästa vän Morgan Larsson.
Hallå kära Christer.
Du och jag hamnade ju faktiskt i trubbel på autobahn för några år sedan, minns du det?
Oh.
Vi var ju på väg hem från Schweiz och hade väldigt bråttom till Kielfärjan eftersom vi skulle hem till Sverige och vara toastmasters på vår kompis Olofs bröllop dagen efter. Och först blev det någon sån här fruktansvärd ståkö som det kan bli på autobahn.
Autobahn stod still.
Stau. Eller vad de kallar det. Och när trafiken väl börjar rulla så dröjde det inte många sekunder innan vi blev invinkade till sidan av en polis. En polis som uppenbarligen tyckte att vi såg väldigt skumma ut där vi skumpade fram i din fasters röda lilla polo som hade lånat.
Mm.
Och det kan jag förstå.
Vi stack av.
Det var nog den sunkigaste bilen på hela autobahn.
Nej, inte säga så om fasters bil.
Nej.
Men på autobahn passar den inte in.
Jag minns att du sa, fan nu blir det trubbel strax innan vi blev invinkade. Och trubbel blev det. Vi blev så försenade under den där poliskontrollen att vi missade Kielfärjan och fick köra hela natten upp genom Danmark och Sverige för att hinna till bröllopet. Jag har aldrig varit så slut på ett bröllop i hela mitt liv.
Nej.
Det gick ju knappt att prata. Men när vi ändå är inne på det här med bilar och trubbel så kan jag inte låta bli att tänka på när jag lånade min exflickväns farsas bil. Det här är ju komplicerat, min före detta svärfar alltså.
Ja.
Jag nämnde ju detta igår redan. Jag skulle fixa några grejer på stan och så brydde jag mig inte om att sätta på rattlåset som han hade sagt till mig att jag skulle göra.
Aj.
Jag tyckte det verkade lite bökigt, en lång stav.
Du gjorde inte
Nej, jag skulle
det,
bara
alltså.
Vara borta en liten stund, bara göra några ärenden. Men när jag kom tillbaks till parkeringen där jag hade ställt hans fina Mitsubishi så gapade parkeringsrutan tom. Den hade blivit stulen.
Och du hade inte satt på rattlåset.
Nej,
som
läget,
han sa.
Jag kände verkligen att jag hade hamnat i trubbel. Att låna en bil av sin svärfar, det kan ju vara lite laddat som det är. Men om man inte kan lämna tillbaks den, då är man i trubbel.
Och det gjort som man har sagt.
Det var ju bara att bita i det sura äpplet och anmäla den som stulen. Sen blev jag väldigt glad och lättad när polisen ringde dagen efter och sa att ja, vi har hittat bilen, den står i ett P-hus övergiven. Så jag fick en vägbeskrivning och kastade mig glad in i en taxi för att åka dit och hämta den. Men när jag kom fram så låg det bara en kofångare och en stänkskärm kvar på den här P-platsen de hade sagt att de skulle gå till. Biljäveln hade blivit stulen en gång till. Dubbeltrubbel.
Ja, verkligen.
Vad skulle du säga?
Nej, fortsätt.
Ja, det finns inte mer att säga om det. Det var hemskt, var det.
Men hur reagerar han då när du...
Han är så snäll och generös den här mannen, så det var ju lugnt ändå. Men jag menar, med vilken annan gubbe som helst hade du blivit sur. Jag sa ju till dig att sätta på rattlåset.
Ja, visst, det var ju där det började. Och sen stulen en gång. Det är nästan som att man tror att du hittar på.
Nej, det är sant.
Ja.
Som vanligt går det bra att kommentera allt som hörs i det här programmet på hemsidan. Och där kan man såklart skriva egna trubbelhistorier om man har någon. Det är nog rätt smart att skriva där, för då kan alla som vill gå in och läsa utan att behöva vänta på att vi ska läsa upp.
På hemsidan, ja.
Sök på Christer Petri så är du där på ett par sekunder.
Åh gud, vad dum jag ser ut på den bilden.
Där du står vid kylskåpet. Du ska väl symbolisera trubbel, tror jag. Jag tar den långa adressen här också. Sverigesradio.se/P3.
Ja, typ 83 dubbelhaker på den bilden.
Inte 83, nu får vi se hur många dubbelhaker har du egentligen.
Räkna inte, det är hemskt. Det är hela halsen är alltså veckad.
7 stycken har du.
Ja.
Vad tänker du på när jag säger trubbel, Morgan?
Jag tänker på en tjej som hörde av sig till programmet och berättade att hon var ny på ett jobb. Det var ganska länge sedan. Jag hade blivit bjuden på, jag tror det var fiskgratäng på lunchen. Hon hatade fiskgratäng, så hon ljög då och sa att hon var vegetarian. Sen blev det en massa frågor. Åh, har du varit det länge? Ja, 10 år. Vad äter du mer? De blir intresserade, frågar mer och mer. Det blev liksom hennes identitet i början. Knappt att de inte visste vad hon hittade. De visste att
det är hon,
var...
vegetarianen.
Exakt, vegetariantjejen. Och lite exotiskt. Och sen så kunde hon ju inte bryta det eftersom det hade blivit vad alla relaterade till henne när hon kom. Så att hon fick bli vegetarian på jobbet ett tag då innan hon kunde gå ur det där, va? Ett halvår eller någonting. Och det är ju verkligen, för en köttätare är ju det att vara i trubbel. För sådana som du och jag är det inga problem.
Men det är också intressant tycker jag, när man skapar situationen själv, trubbelsituationen.
Ja, det är ju så ibland. Och jag gjorde ju det också på ett sätt. Men det här nämnde jag väl när jag kom tillbaka från USA nu alldeles efter sommaren. Att jag hade, vill man hamna i trubbel i Brooklyn så ska man göra det som jag gjorde. För att jag hade en t-shirt på mig. Jag tyckte, ja, men den här ser väl bra ut sådär. Men det var en måltavla på den. Och det kanske funkar på dagen, men inte på natten när man går med den här måltavla-t-shirten och möter jäkligt luriga ungdomsgäng som ropar "Hey, motherfucker! Hey!" Och så pekar på en med fingret som om det vore en pistol och säger "Push!" och asgarvar.
Då var det inte tuff nu.
Det är som att be om trubbel.
Det låter så härligt när du säger ungdomsgäng också. Det låter som du är 68 år gammal.
Ja, men ja, vad ska jag kalla det?
Det var ett ungdomsgäng. Det var ett
typiskt ungdomsgäng. Ja. Men jag har också, en annan gång när jag var i USA, då var jag ungdom. Jag var 19 och luffade runt med Greyhound-buss och vi stannade till i spelhålan Reno. Har du varit där?
Nej, aldrig.
Reno är en sorts sunkig B-variant av Las Vegas, kan man säga. Och kan man tänka sig, drar till sig allt möjligt skumt folk. Och vi var på McDonald's, jag och min kompis, vi åkte dit för det är väldigt billigt att bo i de här spelhålorna. Och mat och sånt är billigt. Men vi satt och åt där på en hamburgerrestaurang. När det kommer en väldigt speciell gubbe in. Och han var stor, han var bred och han var rätt gammal. Lite gråhårig, men han såg ändå stenhård ut. Det var något hårt i blicken. Och några hade just gått ifrån bordet bredvid oss och lämnat två halvätna burgare och läsk kvar där på brickan. Så han satte sig på bordet bredvid och började äta av den maten. Alltså som om det inte vore någonting. Och sen tittade han på oss och sa, "Hello boys." "Hello," sa vi, lite rädda för den här. Och första impulsen var att gå därifrån, men man vill ju inte vara otrevlig, så vi svarar. Och när han fortsätter prata vidare med oss så svarar vi och etablerar liksom en relation med den här gubben. "Big mistake," säger jag. För att ju mer vi pratade, desto mer läskig blev han. Och man fick en känsla att det här är en tidsinställd bomb, den här gubben. Han berättar att han var Vietnamveteran och att det fanns en väldig fördel med att ha upplevt helvetet.
Vad var då för fördel?
För man har inga gränser längre, sa han. Och så åt han vidare den här maten.
Era rester?
Nej, inte vår, utan den som satt bredvid. Liksom. Man har inga gränser längre. Och en annan fördel, sa han, det var att man kan ta dödliga grepp. Okej. Okay. Och egentligen, sa han, är det bara en sak man behöver sikta in sig på en man, nämligen struphuvudet. The larynx. Och jag kände att jag hade svårt att svälja ens när han satt bredvid. Då kom en annan kille och satte sig vid den här gubbens bord, inte ett ont anande. Och så började han börja äta sin burgare. Och han kom också med i samtalet och precis som vi så sa han, jaså, till den här Vietnamveteranen. Så kom den här Vietnamveteranen in på döda igen och så sa han, man behöver ju inte ta dödliga grepp. Man kan till exempel slita av ett knä med ett väldigt enkelt handgrepp. Och så sträcker han sig för att visa på den här killen mitt emot och killen blir ju livrad. Bara, nej, det är bra, tack. Och då blir gubben sur. Vad är det med dig? Jag ska ju bara visa. Jag trodde vi var vänner här. I thought we were friends. Och det var sjukt jobbig stämning. Och gubben satt till så att jag och min kompis, vi var tvungna att ta oss förbi honom om vi skulle komma ut. Och det insåg jag att vi kom inte ut här. Så den andra killen då som han försökte testa knägreppet på, han bara, ursäkta, jag måste dra. Och så tog han sin burgare och bara försvann iväg. Så det var bara vi och gubben kvar. Och allt han ville var att prata om de här dödliga greppen och the larynx. Struphuvudet, hur man kunde göra. Satt han sig närmare och närmare. Men så till slut då, så var det några som reste sig från ett bord lite längre bort och de hade lämnat massor med burgare och strips, så det såg den här gubben, så han bara så reste han sig upp och masade sig iväg dit, och då gav jag min kompis varandra en blick och så bara vi snabbt som fasen stack iväg. Men hade vi inte fått den luckan där han gick iväg, jag vet inte, big trouble säger jag in Reno.
Big trouble, ja, men jag vet,
det är kanske, vi klarar oss undan, så det var ju inte någonting, men jag kände det flera gånger att det här är trubbel. Han kan testa vad som helst. Han hade något, det var verkligen gränslöst i blicken på honom.
Men misstaget som du säger var att ni sa hej tillbaka och inte
vi började småsnacka med honom. Jag skulle följt första känslan och bara gått direkt alltså.
Då kanske han hade testat strupgreppet på dig.
Nej, inte så tidigt tror jag inte.
Det är först när han har fått en relation med honom.
Exakt, det är då man kan svika honom. Och det är också då man är i trubbel. Jag kände det, jag litar inte på någon i personalen. Ingen skulle haft en chans mot den här gubben. Han hade plockat ner vem som helst.
Kung G är snabb här och skriver på hemsidan. Ja. Jag råkade i trubbel när jag skulle jävlas med en polare. Det kan man ju tänka sig att det är lätt hänt. Ja. Jag skulle skrämma honom, han satte sig i sin bil. Och jag visste att han aldrig låste. Så jag såg hans bil utanför affären och gömde mig i baksätet. Kruxet var bara att när jag hoppade upp och skrämde så var det inte min polare utan hans morsa som hade lånat hans bil. Hon är inte så förtjust i mig nu längre. Men jag och alla andra har kul, hälsar Kung G.
17 Kung G måste jag skrämma till livet ur morsan här.
Jag är säker på att det finns många fler av er där ute som har erfarenhet av det här med trubbel. Oavsett om du råkade hångla med fel tjej, spilla en drink över fel muskelbyggare, förstöra något dyrt, ha med dig fel saker genom tullen, tappa hemnyckeln eller nästla in dig i något nät av lögner. Vi vill höra din historia, eller hur Morgan?
Definitivt.
Du som har varit i trubbel eller befinner dig i någon form av trubbel just nu, ni är hur välkomna som helst att ringa in. Oskar Lindros, hur de än hos Christer i P3. Jag kommer just tänka på trubbel. Jag hamnade på en spårvagnsplats. Länge sedan nu, jag gick i åttan. Kommer tänka på det när du berättar om den här läskiga gubben där i Reno. Mm. Jag var ju syntare på högstadiet, det är väl förresten fortfarande. Men då, på den tiden, så var syntarna villebråd för både hårdrockare och skinheads. Jag vet inte riktigt varför, men de där två grupperna ville gärna kunna plocka en syntare om de fick chansen.
Fy, ja.
Och just den här kvällen så hade jag varit hos min tjej och var ganska sen hem, så det var kolsvart ute och det var bara jag på hållplatsen, trodde jag. För plötsligt får jag se hur en jättestor kille med rakat huvud, höga kängor och bombajacka med svensk flagga på ärmen kliver ut ur väntkuren och går rakt fram emot mig.
Han ser en
shit, nu blir det trubbel, tänkte jag. Och det blev det. Din lille syntbög, sa skinnskallen. Hej, sa jag. Kände att jag höll på att bajsa ner mig. Var kommer du ifrån, sa skinnskallen. Majerna. Vilken skola? Karl Johansskolan. Alltså, känner du... Och så sa han namnet på en skinnskalle i nian på min skola. En riktig idiot som jag alltid gjort mitt bästa för att undvika. Men eftersom jag till varje pris ville undvika att få stryk så ljög jag och svarade: ja, det är klart jag känner honom. Han är ju asskön. Och då tänkte jag att allt skulle vara lugnt. Att den här skinnskallen på hållplatsen skulle fatta att han inte kunde ge mig stryk fast jag var syntare eftersom jag var kompis till en av hans nazistkompisar. Men det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Skinnskallen på hållplatsen såg nämligen ut som han skulle explodera när jag sa att han är asskön. Känner du honom? Det jävla svinet! Han är skyldig med en back öl! Jag hade varit så säker på att min lögn skulle rädda mig ur knipan. Men trubblet blev bara värre. Tack gode gud så kom spårvagnen precis, och när det välde ut massa folk där så passade jag på att smita in så jag kom undan, men det var nära ögat alltså. Ja, det är klart jag känner honom, han är ju asskön. Bland det dummaste jag har sagt.
Ja, ljögda in i trubblet.
Nu ska vi se om vi har med oss någon i luren här, har vi det? Hallå, Mikael, ja. Är du där?
Hejsan.
Hej.
Du har också varit i trubbel.
Ja, det kan man säga. Det blev inte så farligt som det hade kunnat, men ja.
Berätta, vad var det som hände?
Jo, jag och några kompisar satt på en lunchrast i sådär sjuan ungefär på högstadiet och tyckte att vi hade tråkigt. Och vi borde skoja lite med Vita huset, för vi tyckte inte om så här USA då. Så vi bestämde oss för att gå in på FBIs hemsida och skicka tips där. Och då skrev vi att vi hade en atombomb riktad mot Vita huset. Om vi inte fick en miljon in på något Handelsbanken-konto så skulle vi spränga Vita huset.
Alltså, man känner redan nu att det här luktar så mycket trubbel. Att komma på en sån idé och skoja lite på lunchrasten.
Hade lite tråkigt, ja.
Ja, precis. Vi hade väldigt tråkigt. Men så tog det en vecka ungefär. Så samlade de varenda klass på hela skolan då. Och så stod det på tavlan allvarligt hot eller något sånt där. Och vi tre satt ju bredvid varandra och vi tänkte direkt att okej, nu är det stekt. Nu har vi satt vår sista potatis här. Och så visade jag sig då att ja, FBI tyckte inte att det här var så kul. Så de hade hört av, de hade spårat det här då till Sverige, som hade hört av sig till Säpo. Säpo hade spårat det till skolan, hörde av sig till rektorn och sådär. Och det var ju då vi insåg liksom att okej, det här är inte bra. Så det vi gjorde var försöka först komma undan liksom och skylla på någon annan, typ den stökiga killen i klassen eller något. Men så kom vi fram till att nej, vi får nog erkänna att det var vi, för de skulle ju spåra det till inloggningen till slut.
Vad hände, Mikael, då? Jag ser på tappan. Är du där, Mikael? Det här är otroligt mystiskt. Han blir bortblockerad av ett brus.
Vad läskigt.
Mikael, är du där någonstans?
Lägg på luren, Mikael, så får vi ringa upp dig igen.
Jösses, alltså.
Han blev tystad.
Ja, han fick inte berätta hur det gick.
Trubbel på linjen.
Har du som lyssnar också en bra historia som handlar på något sätt om att hamna i trubbel? I så fall vill jag och Morgan gärna höra, och det behöver inte handla om bombhot och Vita huset.
Nej, det kan handla om vad som helst.
Numret är 031-773-0000. Hur gick det till när du hamnade i trubbel?
Det kan vara en felsägning, eller en felätning. Man kanske åt fel sak eller åt upp någon annans mat.
Där fick vi gå ut på en liten sån puff igen. Nu är Mikael med.
Jag med igen.
Mikael, hej.
Jag är med.
Det var otroligt konstig timing på det bruset som kom. Vi frågade, vad var det som hände? Och sen kom han. Mikael, vad hände?
Okej, men ni var med dit i alla fall.
Ja, det var vi.
Okej, vad bra. Jo, det som hände då var att vi fick sitta först på rektorskontor i en timme eller sådär. Och så förklara att vi har ju faktiskt ingen atombomb riktad mot Vita hus. Det var bara ett skämt och så här. Och ni kan väl ringa Säpo och se till att de inte typ kommer att spärra in oss. Man är inte så kaxig när man är 13 liksom. Ena killen började väl gråta, andra killen satt och förklara hysteriskt att vi var visst och snälla liksom. Och sen, så himla mycket värre än så blev det väl egentligen inte. Vi fick lite utskällningar från våra föräldrar liksom och så. Men de hotade med att de skulle typ dra in någon slags tillstånd för skolan av datorer eller något sånt där, om inte så då hade vi inte blivit populära.
Nej, att vara 13 år och ha FBI efter sig, det betyder trubbel.
Det betyder trubbel, men vet du vad? Jag har ju fortfarande aldrig vågat åka till USA efter det.
Alltså, för att du tänker att du finns registrerad någonstans?
Jag tänker ju att jag lägger in mig i något slags register, och när jag kom in där med mitt pass så lägger de
det spökar typ fortfarande.
Ja, men är det inte så typ att man, ja, det varit i USA som sagt, men att om man vill åka till USA så måste man fylla in en blankett där man frågar typ, har du någonsin funderat på att göra något elakt mot USA?
Jo, det är en sån man får fylla i innan till och med liksom allting, innan man åker iväg och så. Men
det kan nog vara en smart grej i så fall, Mikael, att kanske inte säga att du har atombombshotat Vita huset, för då är det nog kört.
Det kan vara svårt att komma in då.
Jag får nog inte nämna det.
Nej.
Mikael, hemsk historia, men också på något sätt lite rar. Man är ju inte helt med i matchen i sjuan när man får idéer. Man tänker inte på alla konsekvenser.
Nej, man gör ju inte det.
Skönt att höra att du finns med oss fortfarande, att de inte bara knäppte dig.
Shit. Ja.
Tack för att du ringde, Mikael.
Tack själv.
Ha det bra, hej. Det här påminner mig om ett samtal fick in för något år sedan. Det var en kille som hade haft fest hemma och lekt med någon soft airgun eller någonting.
Ja, just det.
Och hela insatsstyrkan rusade in och bara tog dem.
Ja, hade han ens lekt med en pistol?
Ja, men han har gjort visat någonting, mantelrörelser.
Och så hade det synts ut genom fönstret.
Någon grannar sa, shit, de står med en pistol. Och
var det inte svensexa?
Nej, det här var ingen svensexa. Däremot tror jag att de hade dessutom rökt gräs och de åkte dit för narkotikabrott. För de lekte med en liten pistol. Så kan det gå. Får se vad det blir för trubbel härnäst. Mm. Disclosure tillsammans med London Grammar. Help me lose my mind hos Christer i P3. Jag heter Christer. Morgan är ju också på plats.
Ja.
Och idag handlar programmet om olika former av trubbel man kan hamna i. Krångel, bråk och luriga situationer.
Elände.
Har du som lyssnar något eget bra trubbelexempel? I så fall är det bara att skriva på hemsidan. Det är det faktiskt redan en hel del som har gjort. Tack ska ni ha, ni som varit där inne och skrivit. Det är roliga grejer alltså.
Troublemakers.
Sverigesradio.se/P3/Krister hittar bland annat den här kommentaren från Emil. Jag tänkte överraska flickvännen på våran tvåårsdag med rosor och en naken mig i sängen. Bara där känner man att det här kommer bli trubbel. Och det blev det. Jag gjorde i ordning hennes rum, la ut rosor, la mig i sängen naken. Men vem kommer in i rummet? Jo, hennes mamma. Fan vad pinsamt, hälsar Emil. Man kan känna med honom i den situationen. Det har han gjort sig till och ska ha det lite mysigt.
Ja, det är jobbigt. Dels vill han att den liksom, där han helst ville skulle komma in, som han längtade efter, och så blev det kanske den han minst ville skulle komma in. Det är väldigt kontrast.
Fortsätt gärna skriva på hemsidan, gott folk. Nu ska vi se om vi har med oss någon i telefon också. Hallå Magnus.
Tjena.
Där är du Magnus.
Jajamän.
Vad har du varit i för trubbel?
Det var egentligen inte jag, men min mor.
Jaha, var det illa nog?
Jag var väl typ 10 bast och var hemma med min mamma. Och hon dammsög i köket. Och i köket hade vi en fågelbur med 2 fina kanariefåglar, Emil och Ida. Och morsan tänkte att den var fasen. Jag dammsuger liksom ner till i buren också. När jag ändå håller på.
Ja.
Men tyvärr blev det så att lilla Emil strök ju med där.
Han åkte in i dammsugaren? Nej.
Ja, hon strök upp Emil med dammsugaren. Varpå då hon, den bröt nacken. Och hon skulle muta mig med lite godis, som att jag får inte säga det till någon. Men det gjorde jag i alla fall, för att de flesta visste det på gatan med mera. Men morsan är som hon är, så hon körde in till djuraffären. Och sa då att den bara föll död ner, så att hon fick faktiskt en ny.
Vad hon reklamerade kanariefåglarna och sugit upp.
Yes.
För det var iskallt gjort, får man säga.
Tack, ja. Hon lyckades.
Och den nya, vad hette han? Eller den?
Nej, jag vet fast inte vad den hette, ska säga.
Emil 2.
Ja, Emil 2, exakt.
2 mil.
Men var det du som rådde om kanariefåglarna, Magnus?
Ja, det var mina fina fåglar.
Det är ju väldigt tråkigt. Mest för Emil såklart. Det är ju inget roligt sätt att dö på och bli uppsugen i en dammsugare.
Hur reagerade du när du såg det här hända då?
Alltså, det var ju jäkligt länge. Det är 30 år sedan typ.
Jo, men sådana här grejer glömmer man inte.
Nej, men inget. Jag kan inte säga direkt.
Det är förträngt, det minnet.
Ja, det måste vara det.
Men det kan ju vara ett bra tips till er som står där med dammsugaren i högsta hugg nu och ska städa lite grann. Om ni är nära någon med fågelbur, ta inte in dammsugaren där i. Det blir inget bra.
Skippa det.
Ta hand om dig Magnus och hälsa morsan så gott.
Ja, ska jag det. Tack.
Hej.
Hej då. Vandrande pinnar är väl också dumt att dammsuga?
Jag tror det överhuvudtaget. Djur och dammsugare är ingen bra kombination.
Nej.
Vi har Linus med här också. Hej Linus.
Hallå.
Hej.
Vad hörde du det här om kanariefågeln eller?
Ja, fantastiskt.
Ja, det är hemskt.
Ja, jag menar det.
Fantastiskt hemskt. Vad har du varit med om då?
Jo, det var så här. Året innan jag började skolan på dagis så skulle vi äta mat. Jag uttryckte mig att det var fantastiskt dålig mat. Det är godare att äta liksom tidningspapper med salt och peppar. Och då sa han, jaha, okej. Och så dagen efter när jag kommer till dagis då, så vi ska äta mat. Och så får jag en tallrik och då har han rivit tidningspapper och då står det salt och peppar bredvid. Här har du din lunch för då, Linus. Varsågod.
Där fick du.
Ja. Så att... Så jag har inte gnällt mig på maten här nu redan efter, kan man säga.
Du fick lära dig den hårda vägen.
Det kan man göra.
Sa du det här direkt så? Rakt, det smakar så här?
Ja, det är äckligt. Så det är godare med tidningspapper. Så att,
hur gammal var du?
Ja, kan vara då med bröstskolan med 7, 6.
Det var ändå tufft av en så liten krabat att säga något sånt.
Liten kille, stor käft.
En stor käft att stoppa in papper och peppar och salt i.
Ja.
Men när man är så liten kan man ju nästan tro att de menar allvar också.
Ja, jag vet inte. Jag tyckte inte det var så kul dagen efter. Jag gick ju hungrig en hel dag, men...
Alltså, du fick ingen annan mat?
Jag fick ingen annan mat.
Det blir ju fruktansvärt. Okej, som ett litet skämt. Men du fick ingen annan mat?
Nej. Jag fick ingen annan mat. Det var minst i alla fall. Det kan ju vara så, men det är den historien jag kommer ihåg.
Det här är precis som i Orange is the New Black där i början.
Har du sett? Den där mackan hon får. Åh, herregud. Ja. Det här med mens i.
Men tampong där.
Tampongen, ja. Det slapp du i alla fall. Och det var ju jättebra av de här
matanterna. Det hade ju varit väldigt konstigt om man hade gjort det på... Alltså pappret är konstigt, men det är en tampongmacka på dagens. Det funkar ju inte.
Nej, det hade varit jättetaskigt.
Men Linus, var gick det? Alltså det måste ha varit ett hårt område där de var så här tuffa, dagispersonalen.
Ja, det där är Majorna vid Kungsdalgårdsskolan.
Är det sant?
Röda, jajamän.
Nej.
Det är ju dina trakter, Christer.
Men det är väldigt mina trakter. Jaha.
Ja, jag träffade dig vid Lektarken här för så länge sedan när Christer berömde din bok. Jag kom fram till dig för att kände igen dig.
Är det sant?
Jajamän.
Det här är en gammal bekanting från Majorna.
Jajamän. Jag bor väldigt nära dig.
Oj, vad det är skönt att du låter så snäll då. Och då vet jag vad jag ska ha med mig till dig nästa gång vi ses. Lite papper och peppar och salt.
Ja, det är bra.
Tack Linus. Kul att snacka med dig. Hej.
Hej då. Hej.
Samma. Ja.
Det var värst du.
Mm.
Ska vi gå vidare i programmet?
Här har vi en annan som... Min polare skulle skriva ut en lapp på skolan där det stod: jag ska spränga er, era jävlar. Men eftersom flera skolor var kopplade till samma nätverk så råkade han skicka dokumentet till en annan skola, nämligen särskolan. Och polisen kom och det vart ett jäkla liv. Nu jobbar man skulle bara skriva ut den till sig själv. Det vet man inte, han kanske bara skulle skoja med någon kompis. Eller... Det blev väldigt fel.
Har du som lyssnar också hamnat i trubbel eller befinner dig i trubbel just nu? I så fall vill vi väldigt gärna höra. Lyft luren och slå oss en signal. Det går väl bra.
Mm.
03 773 00 00.
Jag tycker om det ordet trubbel. Det är ju en försvenskning av trouble.
Ja.
Trubbel.
Den är ju väldigt bra, den här låten trubbel också.
Du menar,
visa Olle Adolfsson.
Menar du inte Orups? Det här betyder trubbel. Trubbel för oss alla.
Nej, den menar jag inte.
Nej, jag tror inte det.
Sick Individuals tillsammans med Axwell I Am hos Christer Petri. Det handlar om trubbel.
Trubbel.
Morgan, jag har hittat ett sms här från någon som verkligen har hamnat i trubbel. Det här låter helt bedrövligt jobbigt. För ett par veckor sedan deltog jag i camsex över nätet. Mitt i akten avslutade hände och länkade till en YouTube-video på mig onanerandes, ansiktet med, och 30-40 av mina Facebook-vänner. Lång historia kort, jag blev utpressad på 4 000 kronor. Aldrig igen, hälsar E. Och så PS, ring ej, jag är på jobbet.
Shit alltså.
Inte riktigt så man vill se sig själv onanerandes på YouTube och alla ens Facebook-vänner får se det också.
Gud.
Nej, stressigt, men det är fler som har varit med om fruktansvärda grejer. Här skriver Anon, som jag tror är...
Det symboliserar nog anonym.
Anonym kan man ju tänka sig. Aron tyckte jag först, det var därför jag blev lite fundersam.
Aronym.
Rubriken är, och det här kan man hitta på hemsidan, dansa med fel tjej. Var på inneställe på Stureplan. En tjej började snacka lite med mig. Jag och tjejen började dansa lite. Fyra stora killar kommer fram och börjar prata med mig. Tjejen drar. De fyra killarna drar med mig till en soffgrupp. De är hotfulla, men uttalar inga direkta hot. De säger att de letar efter en specifik person och ber dem att få se på min legitimation. När de får se legitimationen tar de kort på den med mobilen och ger tillbaka den och frågar om mobilnumret. Sen säger de, du har 4 veckor på dig, vi ska ha 100 000 kronor kontant. Om du inte betalar, kontaktar polis, pratar med någon om detta, då kommer saker att hända med dig eller din familj. Dansa inte med våra brudar igen, vi ringer om 3 veckor. Alltså anonym vart med.
Det där är ju fruktansvärt.
Det kan man väl inte veta om det kommer fram en tjej och dansar med en att det ska sluta så. Undrar om hon var med på det, tjejen. Liksom för att locka in någon.
Gud, fäll... det var läskigt.
Det är, usch. Hallå, är luren Julia?
Hallå, hej.
Hej, är du i trubbel eller har du varit i trubbel?
Jag har varit i trubbel kan man säga.
Var det länge sedan?
Jag har, eller det är under flera situationer liksom.
Jaha.
Jag har suttit barnvakt hos en familj. Och mamman till den här familjen har råkat skicka ganska jobbiga sms till henne liksom. Av misstag.
Vad kan det vara för sms?
Till exempel så skulle jag träffa en kompis jag inte hade träffat på länge. Och jag var ganska angelägen om att få liksom, träffa henne i tid. Och sen var jag barnvakt innan och familjen kom liksom inte hem. Så jag skickade ett sms till min kompis. Som lyder ungefär liksom, shit vad segt, jag är fast här, föräldrarna kommer inte hem, puss puss ungefär. Och skickar det då till mamman istället för till min kompis. Vilket kändes lite jobbigt.
Det förstår jag, men jag blev ändå väldigt lättad, Julia. Du hade ju kunnat skriva att jag sitter hemma hos den här jävla kärringen igen och vaktar hennes äckliga ungar och det är så fruktansvärt tråkigt, jag hatar henne. Något sånt?
Jag hade tänkt skriva någonting liksom lite värre, men jag tänkte nej, men det låter lite illa. Liksom.
Det var väldigt bra att du tänkte så.
Så på ett sätt kom du undan ganska billigt ändå?
Jo, men jag har skickat andra sms också, till exempel så här, bokstavskombinationer mitt i natten av misstag också.
Varför just till henne?
Jag vet inte, jag har ingen aning. Så nu försöker jag liksom radera de konversationerna innan jag hinner, liksom, precis när jag fått förfrågan om att vara barnvakt.
Men du har i alla fall fått fler frågor om jobb.
Precis, så det är liksom lugnt, men det har gjort. Jag har varit lite orolig att hon ska ha fått en konstig bild av mig.
Det förstår jag. Men som sagt, Julia, skönt att det inte var något värre. Och du kanske borde flytta på den där kontakten i din telefon på något sätt om du går. För det verkar som du kommer åt den här lite för ofta.
Precis.
Du borde kalla den för varning. Det är, vad skriver man? Jag har ingen aning.
Varning.
Varning.
Det var det.
Ja, det är inte roligt om man får se det heller. Jag heter Varning i din mobil. Ja, Julia, ta hand om det och lycka till med barnvaktandet.
Tack för ett bra program.
Ja, vad kul att du tycker det. Hej då, Julia. Ja,
hej då.
Då tror jag att vi har någon mer med oss här. Jag chansar på att du heter Micke.
Ja, du har chansar helt rätt.
Åh, vad gött. Hej, Micke.
Hej.
Det blev lite förvirrat här innan, nämligen vår producent Hanna. Hon sa något i luren, men jag hörde inte, så tänkte hon sa säkert mycket.
Men du har sånt där skönt eko också med det, sådär, du vet, telefonekot.
Oh, men du låter väldigt bra i våra öron.
Ja, men det är huvudsaken.
Och du ekar inte åt
Micke,
vårt håll.
Du har varit i trubbel. Vad är det som har hänt?
Ja, det har ju varit fler än en gång. Men jag kommer att tänka på en grej som jag faktiskt har glömt bort när han killen ringde in där med... Han har gjort någonting på skolan.
Ja.
Skrivit ut någonting. Det var i gymnasiet. Så hade vi en studierektor, hon var väl inte så jätteomtyckt. Och vi hade väl någon beef, hon och jag. Och så satt jag på en lektion och kluddade, bara som jag brukar göra. Och det där blev till slut en teckning som föreställde henne naken, hängandes i en giljotin över helvetet. Och så stod det, du ska dö.
Okay.
Jag satt bara och... Ja.
Klottra lite.
Ja, klottra, precis. Och så var en polare som sa att det var coolt, kan jag få den där? Ja, visst, varsågod, ta den. Och så var det inte mer med det. Och så kom jag till plugga dagen efter. Då hade han tryckt upp en 200-250X och tapetserat hela skolan. Sådär. Och det var, då garvade man och tyckte väl det var kul. Och sen så gick det någon vecka och så kom min lärare och sa att hej, du ska gå ner till polisen idag för de vill prata med dig. Jag bara, ja, vadå? Och så fick jag gå ner, och då till saken hör väl att det fanns väl kanske ett annat bus som jag hade gjort som... Ja, jag hade väl mina aning om vad det kanske kunde gälla. Så jag gick ner till polisen och så satte jag mig där och så la fram teckningen och så... Är det du som har ritat den här? Så. Och då blev jag rätt nöjd och glad. Ja, det är jag, förlåt. Det var dumt sådär. Men det gick så långt att det var ett olaga hot och det var ett jävla pådrag där.
Sa du att du hade ritat av en naken också?
Ja, precis. Och till saken här, det pinsamma hela, att precis bredvid fittan hade jag målat en liten vårta. Och så böjde han sig fram och så tog han fram en penna och så pekade han på den där och så frågade han, vad är det där? Och då tänkte jag, fan, nu åker jag lite sexuellt, ja, något skit också, så det är ofredande. Jag sa, nej, jag är slant med pennan.
Micke, va?
Ja.
Det är inte lätt att ha dig som elev, va?
Nej, så kan det gå.
Det slog ju verkligen tillbaka. Det sitter och klottrar i din egen tankar och allting bara lever ut det. Det är lite som en sorts tidigt YouTube.
Ja, men exakt. Det var någon terapi där. Fick jag ut mina aggressioner. Men det var liksom aldrig meningen att hon skulle se det.
Fick det några
konstigt? Saken var att de hade lagt i hennes brevlåda och hennes barn hade hittat.
Nej, det är ju inte roligt alltså. Försvann du nu, Micke? Ja, nu var det klick där. Ja, buskille Micke, vad jag var nyfiken på fråga om vi hade haft Micke kvar är om han jobbar som lärare idag. Så kan det ju bli.
Ja.
Jag måste göra bot, jag blir lärare.
Och du berättade ju också här om dagen om att du var lärare för några elever som ritade nidbilder av dig när du fick vikariera i bild.
Ja. Men tack och lov då inte naken, men vårta bredvid könet som Micke
brukar. Jag slant med vad är det där?
Pitbull tillsammans med Kisha Timber. Christer fortsätter direkt efter nyheterna från P3, förhoppningsvis med några fler historier om att hamna i trubbel. Kommer du att tänka på något som du själv har varit med om i den här vägen, det är bara att lyfta luren i så fall och ringa in 031 773 00. Jag heter Christer, du heter
Morgan.
Och idag har vi faktiskt kommit fram till allra sista avsnittet av din resa genom 1900-talet. Perioden 1990 till 2000.
100 år alltså på den här hösten.
Som vanligt så blir det en genomgång av de samhällsströmningar och uppfinningar som ligger till grund för det som vi hör omkring oss idag. Vad gjorde 1900-talet för oss egentligen? Det är ju någon sorts underrubrik på den här tidsresan.
Mm.
Om ungefär 20 minuter drar dagens avsnitt igång. Fram till dess håller vi oss kvar vid det som största delen av programmet har handlat om. Nämligen trubbel. Det finns massor att läsa på hemsidan. Sök på Christer Petri så är det där på nolltid.
Intressant här vad folk luras in i trubbel också.
Vad tänker du på då?
Jag tänker på det här camsex-grejen.
Just det, folk som har blivit inspelade och utpressade.
Utpressade, ja, vi har det på band nu. Ska vi skicka till dina Facebook-kompisar.
Här har vi en kommentar från Mo som har varit med om en lite jobbig grej. När jag var ung och det blev möjligt att köpa paintballvapen i Sverige så hade jag och tre vänner köpt några vapen och skulle ut i skogen och leka. Det här påminner ju mig om vad vi gjorde här om helgen. Mm. Det var precis samma sak. Tre av oss hade gevär, en hade pistol. Vi gick med dem helt öppet till skogen och delade upp oss i lag. Tilläggas kan att pistolen såg hyfsat riktigt ut. Efter en timmes letande i skogen så tyckte jag mig se min polare med pistol framför mig och skulle precis till att skjuta när jag hör personen ropa: "Släpp vapnet eller jag skjuter!" Jag släppte vapnet av ren chock och såg sen en polis komma mot mig.
Fy fan!
Han sa att om han inte hade sett min ammolåda som stack upp så hade han skjutit. Där stod vi med skidglasögon, svetsskyddsglas och blev uppläxade av en polis som förklarade hur farligt det var innan han skickade oss längre in i skogen för våra lekar.
Shit.
Det var inte reglerat på den här tiden så polisen visste inte riktigt vad de skulle göra, skriver han inom parentes här också, Mo. Men det var ju bra att han släppte vapnet. Och det är väl en bra regel, om man hör någon skrika det till en "släpp vapnet eller jag skjuter", då är det ju bättre att släppa vapnet.
Ja, om det är en polis och man eller inte är vilda västern.
Det är en annan femma.
Ja.
Fortsätt gärna skriva på hemsidan. Det är mycket intressant att kunna gå in där och ta del av den trubbelodyssé som håller på att utveckla sig. Nu har vi Malin med i telefon. Hej Malin!
Hej!
Hallå!
Vad har du varit i för trubbel?
Jag har varit i för trubbel. Jag hade precis separerat från mitt ex.
Jaha.
Och inledde en liten affär med en kompis till honom. Det var ju inte så bra kanske.
Ja, det får du avgöra själv.
Ja, nej, det var inte det. Det var högst olämpligt. Speciellt eftersom att den här kompisen hade tidigare tagit över mitt ex för detta tjej. Så att han var inte så där jätteglad på honom efter det. Och så hade det liksom, de hade precis tinat upp lite och sen så...
Tog han över dig?
Och sen tog han över mig. Fast det visste ju inte mitt ex om då. Utan vi hade en väldigt, väldigt, väldigt hemlig affär.
Mm.
Än så länge känns det väldigt mycket som upplagt för trubbel, Malin, det måste jag säga.
Ja, det var ju det. Men det var egentligen det som var det största trubbet. Då var det en kväll, den killen hade bara varit hem till mig hittills, men då skulle jag till honom och han hade ju då separerat från en tjej också och bodde tillfälligt i sin båt eftersom att han inte hade något boende. Så att jag skulle för första gången efter krogen till hans båt istället för han till mig. Så jag var lite inte helt nykter. Det var väldigt dimmigt och kallt. Och jag tog min cykel och jag cyklade ner till hamnen. Och när jag kom fram dit så visste jag inte exakt vart jag skulle. Så jag tog upp min telefon och så ringde jag till honom. Och sen hade jag väldigt bråttom på brygga så jag sprang dit till hans båt. Sen så hade vi det lite mysigt en stund. Sen så helt plötsligt började springa en massa folk på bryggan.
Mm-hmm.
Och då säger den här killen till mig: "Nej, nu är det ditt ex som har skickat torpeder efter oss." Jag säger: "Vansinne, det är väl klart att han ingen aning om att jag är här." Ja, men det fortsatte springa folk och efter en liten stund började de ropa mitt namn.
Oj.
Ja, och då säger den här: Var tyst. Jag säger ingenting, jag är tyst. Och så efter ytterligare en liten stund, då kommer upp en massa folk på båten och börjar banka på dörren och ropa mitt namn: Malin, öppna, jag vet att du är där, öppna dörren. Jag tänkte, vad fan är det här? Och ja, först så sa den här killen åt mig: Var bara tyst. Ja, så jag låg där, knäpptyst. Och sen så efter ytterligare en liten stund så gav han upp och sa: Nu jag går rätt där. Och så gick han och öppnade. Så först så blånekade han att jag var där. och sa att nej, nej, hon är inte här. Nej, nej. Men efter en stund så gav han med sig, okej, hon är här. Då fick jag en strålkastare rätt i ögonen. Och då visade det sig att det var polisen. Och då när jag har kommit ner dit till hamnen och tar upp telefonen, då har jag, dels har jag ju bara slängt cykeln åt sidan. Jag hade lite bråttom. Och sen har jag tappat ut min tröja plus min plånbok. Så att båtvakten har ringt till SOS Alarm och sagt att jag håller på att försöka ta livet av mig och hoppat i.
Oj!
Så brandkåren var där och ambulansen var där och polisen var där och sökte efter mig i vattnet.
Men du ville ju inte alls ta livet av dig, du ville bara knulla lite.
Exakt.
Men kom det här fram då till ditt ex eller lyckades ni hålla det?
Nej, det gjorde faktiskt aldrig det. Däremot så var det en notis i tidningen.
Vad rädd han var, den andra killen där då. Han har skickat torpeder efter det här. Snacka om oss skuld.
Han var fullkomligt livrädd, var han.
Och ett helt gäng också.
Det var inte bara en som letade efter mig.
Vilken historia, Malin, ja. Och vilken stress när man ligger där inne i båten och inte vet, är det torpeder eller vad är det frågan? Malin!
Men hur misstänkte de att du var i båten? Var det den enda som...
Det var väl folk som hade upptäckt att... Eller det var ju... Alla vaknade väl, de som var i båten där, så det var någon som misstänkte att han kanske hade nattbesök. Jag vet inte.
Mycket korrekt bedömning också.
Ja.
Hur har du det idag då, Malin? Gör du lite besök i olika båtar i hamnar fortfarande? Eller är det
mer... Nej, det var länge sedan sist.
Okay. Ja, stark historia och tack snälla för att du bjöd på den.
Ja, tack.
Hoppas du slipper sånt här trubbel framöver, men det händer väl bara en gång troligtvis.
Ja, jag ska inte sätta mig i sånt trubbel mer, tror jag.
Ta hand om det, Malin.
Ja, tack. Detsamma.
Hej.
Hej då.
Hej då.
Gott folk, vi har fortfarande ganska gott om tid kvar i programmet här. Så är det så att du själv kommer att tänka på någon trubbelsituation så där som du eller någon du känner har hamnat i? Det är bara att ringa in. Eller hur, Morgan?
Ja visst, på 031-773-0000. Jag tänker på
du som
Malin.
Har lite trubbel alltså.
Ja, 031-773-0000. Jag tänker på Malin där att det är extra, båda två där är lite skuld. Alltså den där skulden är att man blir extra rädd i en sån situation.
Och paranoid, det är torpeder. Han har skickat torpeder.
Det första han tänkte.
Ansiktet äckligt hos Christer Petri. Nu har jag och Morgan fått lite sällskap här i studion av två personer som förutom att de jobbar på vår redaktion också har en annan sak gemensamt. De har varit i trubbel. Hej Niklas och Rasmus.
Hej, hej. Hej.
Vad är det ni har hamnat i för trubbelkillar? Om vi börjar med dig, Niklas. Det var utomlands, eller hur?
Ja, inte jättelångt bort, men i Oslo.
Det är tillräckligt långt bort för mig.
Ja. Jo, där har jag varit så, och jag har varit i trubbel med en hel del andra som är inblandade. Men det var som så att jag flyttade till Oslo. Vi flyttade in i ett kollektiv där, jag och några kamrater. Och rätt så snart så kände jag väl att det var en farbror som bodde där i trappuppgången som var, han var liksom lite gnällig. Han var på oss och var allmänt bråkig. Och någon gång så... När han stod där och skällde på mig så kastade jag ur mig att han kände som att han var en jädra hus-Hitler.
Det är starkt.
Det är inte bättre.
Hus-Hitler. Nej, det vill bra. Väldigt få personer som vill bli kallad
ja,
det
kanske
av
bara,
sina grannar.
Kanske bara en som bor i Tyskland. Jo, men och han började gnälla på sig att det här får ni inte göra, det får ni inte göra. Men trots detta så bestämde vi oss för att vi skulle ha fest en kväll. Strax efter att detta hade hänt. Och... på den här festen så var det väldigt mycket folk och vi tappade nästan lite kontrollen. Och framförallt när en tjej inne i köket började köra någon form av knivshow.
Vad då för något?
Ja, men hon fick tag på någon som sån här kockar med sån här matknivar som man skär, eller vad heter det? Stora knivar.
Det vet ju du, Rasmus.
Kockknivar kan man säga.
Rasmus, ha koll. Ja, bara så det inte blir fel med knivarna.
Vassa, hårda, stora knivar, ja, inga små köks...
Nej, vad gjorde hon med dem?
Hon liksom viftade på dem och tänkte att det skulle vara någon, som någon ninja-uppvisning liksom. Som hon, är inga volter och så, men nej, hon var på det.
Ändå knivshow.
Knivshowen pågick. Och så kände vi väl att nu håller det på att balla ur, så att nu får det hända något. Hon måste ju härifrån. Så då sa vi till henne och hennes kompisar att nu får ni försöka sluta med knivshowen och röra det härifrån istället. Och de tar sig då till hallen. Och där håller de på och ska klä på sig hit och dit. Och när de står där, då knackar det på dörren under festen. Och vem står bakom dörren?
Får man gissa?
Christer, du får gissa.
Hus-Hitler.
Hus-Hitler står bakom dörren.
Aj.
Och det här, då hör man att detta, det kan ju inte bli bra. Och han är ju ursinnig och han vet kanske inte vem som bor där i kollektivet riktigt. Så han skriker ju på henne att nu får ni sluta med det här bråket liksom. Och hon som redan är på något sätt väldigt igång av alla möjliga substanser kanske, hon puttar till honom.
Oj!
Ja,
puttar huset?
Ja, men liksom lite sådär, bort med det liksom. Och då blir han förbannad så han tar tag i henne liksom. Och liksom kanske skakar om henne lite sådär att nu ger du dig. Och då kanske hennes polare också ser det. Och då ser de en brud här, vår kompis, blir attackerad av den här läskiga hushitlern som står här och gapar. Och de flyger på honom och puttar till honom så att han ramlar bak där i trappan. Liksom.
Trillar han ner för trappan?
Ja, jag tror det. Och det blir ju tumult ute i den här liksom, i trappuppgången. Och de andra grannarna öppnar ju dörren lite och bara, vad är det som händer? Och, ja, det är ju inte bra alltså. Det är inte bra. Så vi lyckas ju att slut och dra i det här gänget då. Och hushitlern, han smyger upp till sig. Och vi går och lägger oss. Och nästa dag när vi vaknar då är det trubbel.
Men det är riktigt jobbigt att vakna. Bara, hur var det? Vad rolig fest. Oh, jävlar, vi puttar ner hushitler för trappan.
Just det, inte bra.
Men det var ingen sån bruten lårbenshals eller något?
Nej.
Hur gick det då?
Jo, hushitlern kommer ner och säger till oss att ni ska polisanmälas hit och dit. Och jag tror till och med att han anklagar min dåvarande flickvän för att vara knivshowskvinnan. Det var det inte, men det var han sa i alla fall att ni ska ut härifrån nu och ni ska polisanmälas. Och då säger vi att vi lovar att flytta om du inte polisanmäler oss.
Jaha.
Vi var redan vräkta för att han skulle sälja lägenheterna som hade den. Det är en annan historia. Ja. Men det tog 5 minuter efter det att vi hade skakat hand på det tills han hade ringt hyresvärden och det blev ännu mer trubbel.
Han levde inte upp till överenskommelsen. Nej. För 5 öre.
Nej, det blev inte bra.
Det är ju många sedelärande historier här idag. Och en sak vi kan slå fast är väl att om det är så att man har en granne som kommer och klagar, vad ni än gör, håll inte på att vifta med knivar eller putta ner honom för en trappa, för då blir det trubbel.
Ja, det blir det.
Verkligen ett tips.
Ja. Skönt att du har tagit dig hem till Göteborg igen, Niklas.
Inte lika många knivshowar här.
Rasmus då, du känns ju som du är ju ett enda levande trubbel.
Ja, det känns åtminstone som att mitt liv ofta är ett pärlband av pinsamheter som ofta sett mig i trubbel. Jag har inte någon sån lika, vad ska man säga, dramatisk berättelse som dig förstås där, Niklas, men det trubblet som jag tänkte prata om, det utspelade sig förra sommaren. Och då finns det en det finns ett café där jag bor som brukar ha utomhus shower. Det är lite så här, inte shower men konserter på sommarkvällar, och varma sommarkvällar. Man går dit och man umgås och så vidare. Och så skulle jag gå och handla. Och det regnade då, en sommardag som det regnade. Och så var det just en sån här spelning då. Så att det hade samlats massa folk som satt på trappen till den här butiken som jag handlar i. Och för att skydda sig mot regnet och tittade på den här konserten. Jättetrevligt tyckte jag. Och så jag gick in och handlade och så kom jag ut. Och då ser jag att en av dem som sitter på trappen, det är en tjej som jag har stiftat bekantskap med några veckor innan. Och vi kom väldigt bra överens. Vi fick en sån här god känsla hon och jag på något sätt. För vi blev riktigt bra polare direkt så där liksom. Ni vet hur det kan vara. Mm. Så jag tänker, det här, vad härligt att hon sitter där. Det här måste jag ta hand liksom, ta tillvara nu så. Jag smyger fram till henne och tänker, det kan vara lite mysigt om jag börjar liksom massera henne lite grann så där.
Som man
gör. Gör du så ibland med tjejer du har stiftat bekantskap?
Han har ju fått en så bra kontrakt.
Jag är något av en spontan massör. För jag tycker det är trevligt när folk gör det på mig.
Ja.
Man får några kläm och säger tjena över läget. Ja, vad bra. Och så går man vidare. Så jag placerar mina händer på den här tjejens rygg. Masserar lite grann och säger hej. Och så vänder hon på ansiktet. Då är det inte hon. Det är en 10-årig liten tjej.
Men
som sitter där med sina
hur kan du ta fel på en vuxen kvinna och 10-årig?
Hon var ganska, hade barnslig look liksom och hade så barnsliga kläder. Så jag var helt övertygad om att det var hon liksom. Men ni kan ju förstå själva vilket trubbel det blir. Att man är bara en 30-årig man som har börjat massera ett barn då.
Helt främmande
barn.
Så hon blir livrädd. Nej, föräldrarna var inte med, hennes kompisar som tittar jättearigt på mig. Och det börjar bli uppståndelse också. Vuxna börjar flockas så att jag får ju panik. Hur tar man sig ur en sån situation? Det går inte. Jag bara tittar på henne och så skriker jag förlåt och så springer jag därifrån allt vad jag har.
Med dina matkassar?
Ja. Jag kan få så våldsam ångest för det här än idag. För att jag bor kvar på samma ställe. Jag vet ju precis hur hon ser ut.
Precis när du träffade henne och hennes morsa nästa gång. Det var han, Gud, det var den alltså, gubben som började ta på mig.
Fy. Om någon lyssnar som var där den där sommardagen, förlåt mig. Det var i all välmening som jag endast ville en liten kamratlig klapp på ryggen.
Men
som det, blev helt
jag, ändå, den här kvinnan som du hade stiftat så bra bekantskap med, är hon pytteliten? Eller hur är det möjligt att man tar fel på en 10-åring och en vuxen kvinna?
Men det är, du vet, man är på sån här sommarhumör och allt flyger.
Man flyger på vilket barn som helst om man säger det.
Ja, förlåt mig, Gud.
Stackars Rasmus alltså.
Stackars tjejen.
Ja, det är med, men ja. Spontan massage, jag vet inte vad jag tror om det där. Det var kul att ni kom in, mina herrar.
Det var kul att vara här.
Ha det bra nu. Min stora sorg, jag står kvar hos Christer i P3. Där det har blivit dags för veckans stora tidsresa. Sista delen i morgon ser jag om vad 1900-talet har gjort för oss. I förra avsnittet koncentrerade han, eller ska jag säga du koncentrerade dig på 80-talet då.
Ja.
De stora klippens, de märkliga smakerna, så movieboxens årtionde.
De tunga mobiltelefonernas årtionde.
Det fanns nymodigheter som heta linjen, benvärmare, cykelbyxor och datormus.
Ja, den kom då, lilla datormus.
Kalla kriget var över och när vi nu går in på 90-talet så är det inte längre estniskt surbröd som man kör i timmar efter att få i de sovjetiska affärerna. Det är andra grejer.
Vad gjorde 1900-talet för oss egentligen?
1990 öppnade den allra första McDonald's-restaurangen på sovjetisk mark. Och tusentals människor stod på led för att få sätta tänderna i en äkta kapitalistisk hamburgare. 90-talet innebar Sovjetunionens fall. Istället för kommunistiska samhällen fick vi nu kommunikationssamhällen. Revolutionen den blev digital istället för röd och globalisering var nyordet på allas läppar. Bill Gates fick sin vision förverkligad. Datorerna flyttade in i hemmen och han blev världens rikaste man. Men resultatsmänniskan Bill slutade inte jobba för det. Han kunde arbeta 20 timmar om dygnet, veckor i sträck, innan han drog ner på takten och till och med gifte sig. Med en produktchef på Microsoft förstås.
Det tog en massa tid att vara ungkar. Jag tror att det är effektivare att vara gift, sa han vid sitt bröllop.
En annan Bill tyckte inte ett effektivt äktenskap var riktigt nog och lyckades inte heller vara effektiv nog när det gällde att hålla hemligt vissa förehavanden vid sidan om. Bill Clinton klev rakt in i den så kallade Sexgate-skandalen efter affären med Vita huset-praktikanten Monica Lewinsky. Detaljerna som spreds ut över världen fick hela det dubbelmoraliska USA att både rodna och vill jag veta mer på samma gång. Det handlade om var att Monica Lewinsky gett president Clinton oralsex som gav henne fläckar på en klänning som hon påpassligt nog inte tvättade för bevisens skull. Och så hade Bill gett henne 4 orgasmer med sin hand. Han ville inte ha vanliga samlag, sa Monica. Kanske för att han skulle kunna säga, som han sa,
I did not have sex with that. Woman.
Men sanningen kom ikapp honom till slut. Och friidrottsvärldens allra mest seglivade rekord hans också ikapp. Bob Beamons enorma kliv på 8,90 från 1968 överträffades av Mike Powell som klämde i med 8,95. Det var 91 och det var också året då hon fångade oss och hela Europa med en rejäl stormvind. Carola vann Eurovisionsslagerfestivalen och i decenniets sista år var det Charlotte Nilssons tur att göra detsamma. Take me to your heaven. Ja, det var många som ville ha det bättre under 90-talet. Inte minst i Sverige. För inte sedan 30-talet hade massarbetslöshet varit ett bekant begrepp i landet. Men på 90-talet kom den tillbaka. Speciellt unga drabbades. Kravet på arbetslivserfarenhet ökade när man sökte jobb. Vilket blev ett moment 22. Utan erfarenhet, ingen anställning och utan anställning ingen erfarenhet. Ekonomin var ansträngd och svångremmar drogs åt. Ibland på ett väldigt motsägelsefullt sätt. Skyddsnäten för majoriteten av folket monterades ner av besparingsskäl. Men skydden förstärktes samtidigt för samhällets toppar. Näringslivets direktörer kunde ligga i mjuka sköna moln långt ovanför hela skiten och räkna med mångmiljonbelopp i fallskärmsavtal om de misslyckades med något eller om de själva ville lämna tjänsten och säga upp sig. När folk klagade så kontrade den store Peter Wallenberg med orden:
A-kassan, det är världens största fallskärm.
Hårda ord i ett hårt samhälle. Kanske var det tidens tecken när alla mot alla leken, dokusåpernas dokusåpa Robinson, hade premiär i rutan 1997 och en snut vann. Men det var inte bara hårdhet och arbetslöshet på 90-talet. Det var en hel del spännande tampongsex också. I alla fall i de kungliga sexfantasierna. Strax här i Kristen.
Elephant, could it be, hos Christer Petri, där vi just nu följer Morgan på hans resa genom 1900-talet. Nu med fokus på resans allra sista del, perioden 1990-2000. Årtiondet då begreppen globalisering och kommunikationssamhälle slog igenom på allvar. Det blev lättare att nå folk, för alla hade mobil, men det blev också lättare att avlyssna.
En som blev avlyssnad var den käre prins Charles när han berättade för sin älskarinna Camilla Parker Bowles att det inte fanns något i hela världen han ville hellre än att vara hennes alldeles egen införda tampong. Det var många skandaler i det engelska kungahuset och tragedier. Som när prinsessan Diana omkom i en bilkrasch förföljd av paparazzis. I Sverige räckte inte ens ordet tragedi till att beskriva det fruktansvärda som hände den 28 september 1994 då Estonia sjönk och 852 personer dog. Den värsta katastrof som drabbat Sverige under hela 1900-talet. Att decenniet dessutom innehöll ett ökat antal grova rasistiska brott från misshandel och mord till moskénedbränning och att lasermannen härjade i arbetslöshetens Sverige, det la också en mörk skugga över landet. Men positiva saker hände också. Apartheidsystemet föll i Sydafrika. Nelson Mandela släpptes ut från fängelset. Den makalöst fantastiska filmen Fucking Åmål hade premiär. Eva och Eva gifte sig, det gjorde även Jonas och Mark. Jonas Gardella åkte på turnéer och blev både riksbög och svärmorsdröm i ett. Foppa satte den osannolika straffen i OS-finalen i Lillehammer. Men det allra mest osannolika hände nog ändå i USA samma år. För var det inte någon mer än jag som tyckte det kändes otroligt pinsamt när bandet GES innan fotbolls-VM framförde en i och för sig bra låt men hävdade att vi skulle gräva guld i USA. Precis som om svenska landslaget skulle ha ens skuggan av en chans. Och så kom vi. Tre. Knep bronset. Helt fantastiskt.
Nu är det spänt. Sjunde omgången. Belodedic mot Ravelli. Här springer han fram mot bollen och skjuter där. Och Ravelli.
Han är där! Han är där! Han är där! Och Sverige är i VM-semifinal! Sverige är i VM-semifinal!
Kan ju inte heller tala om USA-succé utan att nämna Roxette. Med superhitten från soundtracket till superhitfilmen Pretty Woman. Filmen som sägs ha skapat en hel boom av unga tjejer som lämnade småstäderna för att söka lyckan som prostituerade i the big cities. I Sverige hämtades man om man ville och var ung i Magic Mushroom-bussar som man inte visste vart de gick. Och så kom man till en skog eller en skum fabrikslokal och rejvade hela natten lång. Ett fruktansvärt farligt beteende enligt många, men mycket populärt. Thomas Ledin, också populär. Och Inlines, och Bingolottoloket, och Änglagård, och Robin. När klassskillnaderna ökade i den ekonomiska krisen Sverige ersattes de gamla jämlikhetsidealen av frihetsideal. Individualismen syntes i mode och livsstilar. Enhetligheten var borta, även om många gärna klädde sig i svart. Svart gjorde att man såg smal ut, och smal, det skulle man vara. Det var alla överens om. Så vad gav oss då 90-talet, förutom tragedier och ekonomisk kris? Jo, mobiltelefoner till alla, hemdatorer, globalisering, två svenska Eurovisionssegrar, VM-brons i fotboll, nattligt ravande, arbetslöshet och förstås Ace of Base.
Snygg avslutning där med lite... Ja, Ace of Base, All That She Wants. Det kan väl inte bli en bättre inramning till 90-talet. Nej. Nu var den färdig, din serie. Hela 1900-talet.
Ja,
10 avsnitt.
Mm.
Är det så att man har missat någon del eller vill lyssna igen, så går alltid upp och hitta på hemsidan sverigesradio.se/p3/krister.
Det mest fascinerande tycker jag är 10-talet, när det var hot om att bli inavel i Sverige. För att folk bodde i så små byar och blev ihop med släktingar. Och då kom cykeln och blev billig och räddade det här genom att man kunde cykla till grannbyarna. Det är min favorit.
Det här, men det går att hitta på hemsidan. Hela också. Serien alltså. sverigesradio.se/p3/krister. Och där finns också en massa kommentarer om det som programmet har handlat om idag.
Massa kommentarer.
Men nu ska vi få snacka med Robban. Tjena Robban.
Tjena.
Har du varit i trubbel?
Ja, det är lite grann kan man säga.
Vad var det som hände?
Jo, vi hade en kompis som skulle gifta sig.
Aha.
Och då ska man ha den här sedvanliga svensexan. Och där var jag inte med att planera, men på eftermiddagen, om man säger så, så skulle klädde vi ut vår kompis i munk. Där han fick gå i staden Borås och skämmas lite.
Jaha, utklädd till munk i Borås.
Ja, och då hade vi även spikat upp ett kors med regler. Ja, 2,5-3 meter högt och 1,50 meter brett kanske. Och som jag hade skrivit hans blivande frus namn på.
Okej.
Okay. Och detta korset vi kan bära. Och sen när vi skulle gå ut sen på kvällen och festa lite, så skulle vi gå hem till min kusin som bor i Borås och byta om. Och när vi kommer hem sen dagen efter, eller vi åker hem till varandra på natten där och ska då
Jag har ingen aning om vad det är för ord jag söker, men ni skulle göra något där på natten.
Ja, vi gick vi bytte om och gick ut, och sen på morgonen när han, min kusin, då ska gå ner och kolla till korset. Vi fick inte in det i hans lägenhet, för det var ju för stort.
Ja.
Så på innergården där så visade det att det hade blivit stulet. Men vi brydde oss inte mycket mer om det, förutom att två tre dagar efteråt så läste vi i Borås tidning att de hade hittat ett kors vid en gymnasieskola där det stod ett flicknamn på. Och det var ett flertal tjejer som hade ringt in och frågat vad det stod på detta då, och undrade ju, och hade känt sig hotade.
Nej.
Ja, jag vet inte om det var någon religiös symbol eller något sånt där som gjorde att de hade...
Nej, men om det står ett kors med ett namn på, då är det lite okej. Okay. Hon ska dö, kan man ju tolka det som.
Ja, det kanske man kan.
Jag tror
det var olika regler inristade också. Det är lite så här som...
Vad var det för regler? Du ska sköta dig.
Nej, det var ju vanliga träregler, alltså som vi hade spikat ihop.
Alltså regler. Okej. Jag tror det är lite som så massmördarregler.
Nej, riktigt så illa var det inte.
Nej. Fick ni bara av er då och säga att nej, det är ingen fara, det är bara en svensex, eller hur löste ni detta?
Nej, jag ringde ju runt åt kompisen. Alltså, min bror då jobbar ju som polis då i Borås då, så jag ringde och rådfrågade han lite, och då tyckte han att vi skulle höra av oss och säga som det var då. Och då fick jag snällt ringa in och säga det då. Och de hade ju anat, polisen hade anat detta då. Eftersom de tjejerna som hade ringt in, det sa de att det var ingen som hade sagt rätt namn i alla fall.
Nej,
men
okay.
Det blev en liten notis i vår tidning, men vi fick hämta ut korset igen i alla fall, och på bröllopsvalsen så kom vi indansande med det till han.
Det är ändå slutet gott, allting gott, Robban. Och vad praktiskt att ha en bror som är polis i Borås när sånt här händer.
Ja, det är aldrig fel ibland.
Alla ska väl ha en bror som är polis.
Det är aldrig fel ibland. Nej, det är sant. Nej, det finns vissa tillfällen när det kan vara fel. Robban, gött att snacka med dig lite. Ta hand om dig och ta det försiktigt nästa gång du spikar ihop ett kors. Inte då med regler på, utan avreglar är bra att understryka för många. Ha det jättebra, Robban. Hej!
Detsamma. Tack, hej.
Hej då.
Kim Cesarion, Brains Out hos Christer i P3. Nu, mina vänner, har vi fått sällskap i studion av en man som vill berätta lite mer om en av de största grejerna som händer i P3 under december. Välkommen Erik Turell, producent för Musikhjälpen.
Hallå. Tack, Erik.
Hej Morgan.
Du har varit och hälsat på här i studion varenda tisdag de senaste veckorna. Vad har du på hjärtat den här gången? Vad är det man ska tänka på när det kommer till Musikhjälpen?
Ja, men det är mycket man ska tänka på. Men först och främst så vill jag faktiskt säga att om det är någon som har missat det så har vi faktiskt berättat vilka som är programledare i år. Det som alla tjatar om månader som har.
Och det blir inte jag och Morgan, det är ju katastrof.
Nej, blev inte
vilka
det.
Blev det?
Men det blev andra goa människor. Det blev Sarah Dawn Finer. Det blev Kodjo Akolor. Och det blev Emma Knyckare. En underbar trio.
Otroligt konstiga ljudeffekter.
Ja, men jag försökte visa istället för en applåd.
Han ville bara visa uppskattning, tror jag. Så det känns väldigt roligt. Jag tror att det kommer bli fantastiskt. Temat som jag rabblar varje gång jag är här: alla tjejer har rätt att överleva sin graviditet. Din musik räddar liv. Varenda gång jag är här kommer jag säga det. Men förra veckan jag var här, Christer, då var det bara du. Men då så bad jag ju Christer-lyssnarna om hjälp med att tipsa oss om saker man vill se i buren. En artist eller en författare eller en poet eller precis vad som helst. Någon form av kändis. Vi fick mycket tips. Det var väldigt, väldigt effektivt och roligt. Och det var skitmånga saker som vi inte hade tänkt på. Vi som sitter och funderar på det här hela dagarna. Men idag så vill jag faktiskt ha hjälp med en annan grej. Idag så vill jag vända mig till alla Christer-lyssnare som har någonting de själva kan. Något de kan prestera. För att under Musikhjälpen så händer inte allting i våran glasbur. Det händer också utanför våran glasbur på Gustav Adolfs torg. Så om man kan jonglera eller sluka eld eller gå på stylter eller lajva riddare eller vad folk kan tänka sitta på. Vad som helst, inget för litet, inget för konstigt. Hör av er till musikhjälpen@sverigesradio.se. För vi vill ha folk som gör saker utanför våran glasbur.
Konster, tricks.
Och det kan vara alltså vad som helst. Ingenting är för konstigt.
Nej, faktiskt ingenting är för konstigt.
Det är en regel jag tycker.
Jag kom på en grej. Alltså en ordvitsgrej. Om man är väldigt stark så ska man kunna lyfta buren. Alltså buren.
Buren.
Stark, ja, bara en idé.
Det här är en av de grejer jag hoppas få se hända på Gustav Adolfs torg när Morgan kommer och lyfter buren.
Det hoppas jag
också.
Jag
är inte så stark, men det kan finnas ett par rejält starka personer.
Det kanske
och så
finns.
Står de där och så fattar du, de håller den uppe och så står det bara buren.
Men buren. Andra tips buren. Är som sagt också välkomna om ni kan andra grejer.
Det var bara en idé.
Musikhjälpen@sverigesradio.se. Om man har något man vill komma och bjuda på utanför buren. Och då får man synas i tv med.
Det får man också göra. Som en extra krydda på
måset. Kul att ha det här, Erik. Välkommen åter nästa tisdag då.
Nästa tisdag kommer jag tillbaka igen. Får jag vinka igång nästa låt nu och dra Musikhjälpens tagline?
Gör så.
Do it.
Alla tjejer har rätt att överleva sin graviditet. Din musik räddar liv. Musikhjälpen, 9-15 december. Nu kör vi.
Håkan Hellström, Pistol hos Christer i P3. När programmet kommer tillbaka imorgon så ska det handla om kompisar som kan eller gör lite udda grejer. Jag har en kompis som... Det är rubriken, så får man höra av sig och fylla på.
Ja,
det är ju mycket konstigt om min kompis Morgan till exempel.
Jag vet en del om en kille i skägg.
Vi som gör programmet idag heter Rasmus Persson, Hanna Rasmusson, Klara Grape, Niklas Mannheim Ruberg, Morgan Larsson, det är du det.
Just det.
Musiken var av Karin Gunnarsson, tekniker var Cesar Espinosa Drost och Bertil Karlsson såklart, han har ju tagit över här. Producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. 3, 3.